Som ordförande i förvärvskommittén för Cabell Historical Trust ratificerar jag härmed styrelsens beslut att för arkivets räkning efter låneperiodens slutdatum den 30 september 2024 avböja att ta emot donationen katalogpost 108, allmänt känd som De Vries-samlingen. Granskningen av De Vries-samlingen har visat på två huvudsakliga problem. 1. Texten visar exempel på språkliga anakronismer samt smärre geografiska felaktigheter som sammantaget talar för att samlingen är en märklig förfalskning daterad senare än pappret och bläcktypen skulle antyda. 2. Även om det finns visst oberoende stöd för att samlingen är autentisk och därmed eventuellt skulle kunna ha ett visst historiskt värde, är dess innehåll belastat av tidsperiodens etiskt och moraliskt tveksamma uppfattningar och attityder och går därmed på tvärs med trustens värdegrund. Undertecknat, professor Stanley Bowie, Cabell College, Michigan.
När en människa har blivit huvudlös så är hon död.
Mitt namn är Ian De Vries. Det är märkvärdigt vad man kan förmås göra när överväldigande skulder tvingar en. Man kan utstå 8 dagars färd med skonar från Dakar längs kusten till Ora. Sen från landningsplatsen i Abedouale, fotvandring i ytterligare 2 dagar mellan de mäktiga bergskedjorna i öster och den oändliga stranden i väster. Man går med värkande rygg, tyst och vaksam, ständigt orolig för att vattnet eller provianten ska ta slut. Man gör det för att man måste. Jag hade fått en livvakt, Asmus, dansk som jag själv. Äldre än jag föreställt mig, liten till växten och skallig men muskulös. Han var tystlåten. Ju mindre jag visste om honom, desto bättre, hade handelskompaniets sekreterare förklarat för mig. Det jag fått veta var att han varit soldat, eller åtminstone på något sätt tagit del i åratal av krigande, och att han skulle kunna beskydda mig om något gick galet. I gryningen den 4 november sa Asmus att vi var på väg att korsa gränsen till Rohombe, i den mån någon sån fanns att tala om. Vi hade inte sett till en annan levande själ på över ett dygn. Det fanns inte ett ben i kroppen på mig som inte värkte. Vi strövade hela den dagen mödosamt framåt i sanden, med vågorna som sköljde över våra bara fötter som enda ljud att bryta tystnaden. När det började närma sig midnatt såg vi en fackla på håll. Det var Akono Zikode som vinkade oss till sig. Hade vi mötts under andra omständigheter kanske vi hade presenterat oss mer formellt, men nu i mörkret på stranden fanns det bara en dominerande syn. En enda dominerande siluett som fick Zikode och hans fackla att försvinna i periferin. Den växte sig allt större ju närmare vi kom. Först bara som en stor skugga mot natthimlen, men i månens ljus allt mer detaljerad och monstruös. Det var det strandade vraket av den portugisiska skonaren med tobak och socker ombord som kung Butt Sugos handlangare kapat många månader dessförinnan. Det stod blickstilla mot horisonten. Till synes stabilt men halvt nedsjunket i sanden så att masterna lutade ut över vågorna. Zikode hade gått oss alldeles tyst till mötes. Och det första han sa när vi stod inför varandra var: man måste gå nära för att se det hela. Vi följde honom när han vadade ut i de varma vågorna tills vi kommit bara några meter ifrån vrakets knarrande skrov, med våra byxor blöta ända upp till knäna. Zikode tände en ny fackla med sin första och räckte över en vardera till mig och Asmus. Sen höjde vi dem mot himlen och sträckte oss för att se så långt upp i skeppets rigg som möjligt. Tre gestalter hängde fastbundna med tjocka tampar högt upp i masterna. Ljuset från våra facklor dansade över dem och fick det att se ut som att de ryckte. De hade fästs så de hängde ut mot havet, med armarna bakbundna och de söndertrasade, blekta klänningarna kunde jag se hur deras hud redan svartnat i den salta luften. Alla tre kropparna var huvudlösa. Det hade varit kung Butsugos fruar, viskade Cicode. Han hade lämnat dem och skeppet här som en varning till alla som kom seglande. Jag stirrade på kropparna så länge som jag förmådde. Det var ett tydligt budskap Sugo hade skickat. Ja, och jag sa till slut till Cicode att jag inte kunde stå där längre och titta, att jag inte längre stod ut. Han svarade att det planerade mötet, trots stora umbäranden och problem, hade kunnat genomföras så att jag var väntad vid en överenskommen plats. Vi vadade därifrån. Det var av största vikt att vi tog oss framåt omärkligt, så vi slängde facklorna ifrån oss och fortsatte i mörkret. Ljudet av vågor försvann bakom oss när vi kom längre upp och en sista gång vände jag mig om för att ta in synen av den strandade skonaren. Snart, kanske redan innan höststormarna kom, skulle det bara vara ben och trasor kvar av kropparna i masterna. Rombes kust var ett dystert lapptäcke av torrt gräs och döda buskar, där grusiga stigar var den enda framkomliga vägen, om det inte hade regnat nyligen och allt blivit översvämmat. Cicode, som var utbildad läkare, verkade ännu äldre än Asmus, men tog sig framåt med den sega uthålligheten av någon som vandrade miltals varje dag. Vi följde honom söderut och jag märkte att Asmus höll noga utkik åt varje riktning på helspänn efter ljud som kunde avslöja hot eller faror i mörkret. Jag frågade ut Cicode om de saker han inte lyckats förklara i det fåtal frustrerande vaga brev han hade skickat till handelskompaniets kontor de senaste 5 månaderna. Det var det lilla som framgått där, som hade varit så oroande att det hade resulterat i att jag tvingats genomföra denna besvärliga resa. I januari hade kung Banwo av Rohombe, handelskompaniets för detta partner, under mystiska omständigheter blivit avsatt. Hur det hade gått till var ännu inte klart, varför jag ville ha ut så många detaljer som möjligt av Cicode. En man hade tydligen en dag dykt upp vid kungens portar med väskorna fyllda av gåvor och med uppdrag från Frankrike. Han hade släppts in och sen hade han aldrig kommit ut igen. Inte heller kung Banwo visade sig mer. Folket i Rohombe, ungefär 10 000 själar, mestadels fiskare och bönder, hade börjat viska oroligt med varandra. Sen, en dag, hade Butsugo klivit ut genom portarna. Han påstod sig ha kommit som diplomat från Algeriet och han hade ett besked till folket. Han var tillsatt som Rohombes nya förvaltare, härskare över dessa isolerade 10 000 tunnland. Han hade haft i uppdrag från franska deputerade kammaren att undersöka anklagelser om korruption och till följd av dessa hade kung Banwo abdikerat. Nu var kungens son på väg tillbaka hem från sina utlandsstudier för att säkra tronföljden. Det skulle bli en lång resa. Denna lika märkliga som omvälvande plötsliga historia sa emot sig själv på flera punkter. Men den kungliga livvakten och hovet tycktes av någon anledning ha accepterat den utan invändningar och det fanns inget parlament eller någon annan som kunde ställa sig i vägen. Folket i Rohombe hade bara maktlöst kunnat se på och invänta vad som skulle ske härnäst. Vi gick längs en slingrande stig upp för en liten kulle. Jag var genomsvettig och drack mer vatten än jag borde. Särskilt eftersom jag inte visste när jag nästa gång skulle kunna fylla på min flaska. Längst upp på kullen gestikulerade Sekode åt oss att huka oss så vi inte skulle synas. Nu fick vi vår dittills bästa överblick över Rohombes mest tättbefolkade delar. Små samlingar med hyddor och skjul som låg tätt tillsammans på en stenig slättmark, tyst och stilla i stjärnhimlens kalla ljus. Kungens garnison, skyddad av slarvigt resta palisader i försvar mot någon oklar fiende, syntes bara som en mörk skugga några tusen steg från stranden, kantad av torra mahognyträd. Små fladdrande ljuspunkter i mörkret avslöjade att man hängt upp facklor på palisaderna. Sikode förklarade viskande att vardagen fortsatte i Rohombe efter Botsugos maktövertagande, men snart kom att förändras. Kung Banwos son syntes inte till trots att månaderna gick och ingen vågade heller prata om honom, utan med tiden enades man bara i tyst samförstånd om att han aldrig existerat. Sogo själv utfärdade från sina välvaktade och oftast stängda portar en rad tillkännagivanden om nya lagar där allt från skolorna till metoderna för att skörda begränsades. De utfärdades av honom som förvaltare utan hänvisning till någon annan högre auktoritet. Den franska deputerade kammaren kom inte på tal. Folk viskade om honom. Hans sanna nationalitet och etnicitet var höljd i dunkel. Förbipasserande hade aldrig hört talas om honom. Vi låg på kullen och betraktade garnisonen på håll. Om någon ser er här kommer ni bli dödade, varnade Sekode. Han gestikulerade otåligt att vi skulle fortsätta. Och inte förrän vi kommit ner en bit från kullen igen lät han oss räta på ryggen. Tydligen var utegångsförbudet nattetid mycket strängt och vem som helst kunde straffas skoningslöst. Länge efter att vi kommit utom synhåll från hyddorna och skjulen verkade Sekode spänd och nervös. När vi började närma oss platsen för vårt avtalade möte hade jag fått ställa frågor nog för att få en någorlunda tydlig bild av vansinnet som uppslukat denna plats. Sogo hade brutalt kväst all opposition. Rohombes hamn, den enda egentliga kontaktytan med omvärlden, hade stängts av för allt annat än små lokala fiskebåtar. Utländska handelsmän var portförbjudna. Den lilla armé som hade funnits hade blivit upplöst och kvar fanns nu bara kungens personliga livvakt. Vi har inga fiender och behöver ingen armé, hade Sogo sagt när han för tredje och sista gången samlat folket på torget för att tala till dem. Men de tidigare soldaterna, 1000 män, stod nu utan lön och ledare. Antagligen fruktade Sogo upplopp och revolt och gav därför sin egen livvakt ännu mer befogenheter och de började slå ner drakoniskt på minsta uttryck för motstånd. I slutet av förra torrperioden hade vad som kallades en dödsstyrka tagit form, där 8-10 av Sogos mest lojala och gränslösa vakter med macheter och yxor bestraffade alla de tyckte stod i vägen. Det fanns visserligen gevär i garnisonen, men här ute var ammunitionen svårtillgänglig och skulle aldrig slösas på någon orelig bonde. Sen tog sig Sogo 3 fruar, kvinnor från byn som plötsligt försvunnit och som några månader senare hittats döda i segelbåtens master, offrade åt hans paranoia. Trots att Sogo vid den tidpunkten hade dragit sig tillbaka i sin garnison och inte längre någonsin syntes offentligt höll han området i ett järngrepp helt olikt den tidigare kungens och folket kunde bara lyda. Var det ingen av den gamle kungen Bamos livvakter som vände sig mot honom, frågade jag Sekode medan vi gick över en helt kal slätt. Svaret var nej. Det hade varit som om de alla blivit hypnotiserade från första stund. Som om Sogo hade någon sorts makt över deras vilja. Struntprat, muttrade jag. Jag inser nu att tankarna jag hade om folket i området fördunklade mitt omdöme och gjorde mig oförmögen att ta in vidden av sanningen. En bit fram syntes nu järnväg som löpte över slätten. Det var den som handelskompaniet börjat bygga från hamnen och längs kusten mot de vidsträckta skogarna, fram till att områdets lönsamhet började verka tveksam. Då hade man slutat bygga och lagt ner hela rasket, och nu låg rälsen där och rostade. Ett dussin godsvagnar stod och ruttnade i högt ogräs vid en växel en bit bort. Dit ska vi gå, sa Sikode. Det var en märklig mötesplats. Jag sökte ögonkontakt med Asmus men fick ingen. Hans ansiktsuttryck var omöjligt att läsa av. När vi kom fram till vagnarna knackade Sikode tyst på en av dem i en mycket egenartad takt. Det började skrapa där inne som om någon knuffade något tungt åt sidan. Sen öppnades skjutdörren på godsvagnen och händer stack ut ur mörkret för att hjälpa oss upp. Vi var mycket trötta men lyckades ta oss upp. Där inne flammade tre små lyktor. De lyste upp en samling människor som satt i en slarvig cirkel på upp- och nervända spjällådor. Zikode vände sig mot mig och presenterade några av dem. Där fanns Charles Divanda, för detta ledare för en liten fredlig motståndsrörelse som under kung Bamwo hade sökt få till förbättringar för folket innan Butsugu hade tätt fram och börjat röja undan allt motstånd. Nu stod Divanda naturligtvis på hans dödslista. Där fanns också Adso Atta, för detta officer i Rohombes nu avskaffade armé. Och så presenterade Zikode en kvinna, en Magriv Oloko, som en lärare som något år dessförinnan hade kommit till Rohombe som flykting från inbördeskriget i Bengrina. Två andra män fick ingen presentation, men i mina ögon såg de ut som soldater med sina nakna, ärrade överkroppar. Mötet inleddes. Med tolkhjälp av Zikode redogjorde jag för handelskompaniets hållning och syn på situationen. Om inte handelsaffärerna man gjort med Bamwo snart skulle kunna återupptas utan några överdrivna kostnader, var det inte otänkbart att kompaniet skulle välja att dra tillbaka alla sina investeringar i området. Antingen skulle Bamwo återfå makten, eller så skulle någon annan, lika resonabel person inrättas som kung. Divanda frågade om de kunde vänta sig stöd med vapen eller manskap ifall de genomförde en kupp. Och jag svarade att det knappast fanns några sådana utsikter. Handelskompaniet blandade sig inte direkt in i politiken. Det var för farligt. Adso Atta hade suttit fängslad i Bengrina när Sogo tagit makten. Officiellt hade han aldrig återvänt i Rohombe. Det tycktes säkrare under rådande omständigheter att låta omvärlden tro att han dött. Nu sa han att Sogos män, som enligt vad vittnesmål uppgav växt i antal på sistone, inte kunde besegras med de medel som för närvarande stod till buds. Ingen utanför garnisonen hade ammunition. De få skjutvapen som hade funnits i Rohombes armé hade sålts till förbipasserande karavaner eller helt enkelt försvunnit. Kung Bamwo hade alltid köpt in ammunition med pengar från handelskompaniet, tillade Atta sorgset. Nu hade tillgångarna strypts och en attack skulle säkerligen misslyckas redan på planeringsstadiet, då all gammal tillit och alla relationer som funnits mellan medlemmarna i den gamla armén nu gjorts osäker av först skräck och sen hunger. Det fanns ett annat problem, sa Diwanda. Hans röst ekade nästan omärkligt i den gamla godsvagnen där klängväxter började ta sig in genom hål och sprickor i det ruttnande virket. Ett problem som vi också ser som en möjlig tillgång. Hans ögon smalnade av när han stirrade ut i luften. Jag märkte att han formulerade sig i huvudet. Många i Rohombe, började han, däribland medlemmar i den forna armén, tror inte att Butsugu alls är en vanlig man. Gammal hednisk tro på Gycholto levde fortfarande kvar i dessa områden. Jag visste inte vad han pratade om. Han fick förklara att det en gång, enligt de gamla sägnerna, funnits en nomadisk stam som i tre århundraden vandrat fram genom Afrika. Efter sig hade de lämnat spår av okkultism som visat sig svår att utrota. Folket talade fortfarande om dem. De övernaturliga män vars kroppar redan från barndomen blivit en sorts hemvist för obegripligt onda andar. Vissa sa att dessa andar trängde sig in genom de allra minsta sår när man var mycket liten. Men bara hos de barn som redan var så fruktansvärda att de dödat sina egna föräldrar. Han avbröt sig själv där, som om han inte hittade orden. Hans ansikte och alla andras verkade spöklika i lyktornas svaga ljus. Jag kunde inte ens skratta åt det. Diwanda märkte att jag inte direkt var imponerad och tillade snabbt att vidskepligheten kunde användas till vår fördel. Om tillräckligt många ur folket drabbades av samma skräck kunde de manas att göra uppror. Ni har slösat bort min tid, sa jag kallsinnigt. Jag har kommit hit för att ta reda på vad som pågår i verkligheten. Min uppdragsgivare förväntar sig en rapport. Diwanda vände blicken mot Atta och de tittade på varandra. Sen vände sig Atta mot mig och sa att han och två män, när Sogo ställt sig på torget och utropat sig själv till förvaltare, hade gått ut för att leta efter kung Banwo. Enligt Sogo skulle han ha flytt, men i så fall kunde han inte ha hunnit långt, hade de tänkt. Fem nätter senare hittade de kung Banwo på en savann inte mer än två dagsmarscher bort från Rohombe. Banwo hade rört sig långsamt för hans ena ben var kapat under knät. Han hade utsatts för tortyr och blivit vansinnig. Det hade varit en ond orm som hållit honom fången, hade han sagt. Han ville inte följa med tillbaka. Hellre ville han bli lämnad att dö där. Vad vill Sogo? Hade Atta och hans män frågat. Han vill vara i fred, växa färdigt, hade Banwo svarat. Det blev tyst i godsvagnen. En av soldaterna reste sig och började rastlöst gå omkring i en liten cirkel. Asmus, som hela tiden hade haft uppmärksamheten riktad mot skjutdörren, reste sig och gick fram för att lägga örat mot den. Nog för att han inte var någon vidare samtalspartner, men man kände sig trygg med honom vid sin sida och det räckte. En möjlig lösning finns, hörde jag Margrave Oloko säga i det mörka hörn där hon satt. Hennes engelska var utmärkt. Hon fortsatte. Men om jag ska berätta måste ni lova att ni lyssnar utan fördomar. Hon hade i största försiktighet under de senaste veckorna studerat hur kungens garnison var uppbyggd. Under samma tid hade Diwandas olika informanter, han kände människor överallt, levererat upplysningar om hur hans vakter patrullerade och hur de var beväpnade. Nu sa hon sig vara övertygad om att ett väpnat uppror inte skulle räcka för att störta kungen. Men det skulle kunna gå om man utnyttjade den fruktan som fanns hos folket i Rohombe. Om tillräckligt många kunde övertygas att storma garnisonen och tillräckligt många av dem var redo att satsa sitt liv för stormningen kunde en sån mänsklig flodvåg räcka för att ta sig in genom portarna och övermanna vakterna. I sin beräkning hade hon tagit med antalet vakter, hur höga och stabila palisaderna och porten var och terrängen utanför garnisonen. Hon hade till och med räknat in risken för potentiella ytterligare portar och hinder innanför palisaderna. Det var en helt matematisk fråga, sa hon. En kraft som möter ett hinder. Till och med Asmus vände sig om från skjutdörren för att misstroget titta på Margrave Oloko. Hennes förslag hade varit extraordinärt. Den första att lyckas formulera en vettig fråga var Diwanda. Men hur ska folket kunna försvara sig? Frågade han. Oloko svarade med eftertryck att de inte skulle kunna försvara sig. De skulle inte ha något i händerna. En beväpnad person, sa hon, försöker alltid hitta en taktik. Här fanns ingen taktik att tillgå, bara massans psykotiska rusning framåt utan en sekunds paus. Många skulle bli skjutna, ja, men om 1000 kroppar tryckte sig in i garnisonen samtidigt skulle de tillsammans bilda en större förvildad enhet som inte märkte om enskilda föll. De skulle med sin irrationella vrede, som bara skulle växa när de började släppa lös sitt våld, slå ner allt som stod i deras väg. De skulle vara på jakt efter kung Betsugo, och bara efter att ha hittat och förintat honom skulle de kunna återfå sitt lugn. Denna vanvettiga plan började nu diskuteras med en märklig saklighet, allt medan jag förblev tyst. Atta trodde inte att någon träning skulle vara nödvändig, utan höll med Uloko om att bara en tillräckligt hysterisk fruktan och vrede piskades upp, så skulle folket, kanske särskilt de gamla soldaterna från armén, koordinera sig självt. Det viktigaste skulle vara att hitta och peka ut en svag punkt i palisaderna där stormningen skulle äga rum. Diwanda underströk att så snart hysterin blossat upp skulle vakterna märka det, varför man skulle behöva vara väldigt snabb i att styra folket till den svaga punkten. Till slut vände sig människorna i rummet till mig, en enkel budbärare från det handelskompani som hade makten att rädda eller en gång för alla krossa deras sköra samhälle, och inväntade min kommentar. Jag hade då insett, baserat på deras tonläge och övertygelse i vad de sa, att denna väg var den enda framkomliga. Åtminstone var de själva helt förvissade om den saken. Kungarikets överlevnad vilade på denna mycket drastiska plan. Jag känner inte ert folk, sa jag långsamt till den lilla märkliga hukade församlingen. Jag vet inte vilka traditioner eller trosuppfattningar de har, och vet heller inget om deras förmågor. Men man har sagt till mig att Sogo måste bort. Sålunda kom det sig att ett beslut fattades att stormningen skulle bli av. Asmus och jag skulle nu ta oss till det läger för natten man förberett för oss. Vägen dit gick via Kamgadalen, en dalgång utan växtlighet så långt bort från Rohombe att ingen annan människa förväntades röra sig där. Vi fyllde våra lyktor med olja och tog emot en handritad karta från Zikode som visade den ganska tydliga stig vi skulle följa. Lämnade vi den skulle vi ge oss ut i farliga områden, varnade han. Sen sa han att han måste hem. Om bara några timmar skulle det komma patienter till hans lilla mottagning. Atta berättade om ett lösenord vi skulle behöva känna till för att välkomnas i det lilla lägret där en förtrogen skulle vänta för att dagen därpå eskortera oss iväg från Rohombe. Vi drack så mycket vatten vi kunde och sen gav vi oss av igen. Jag kunde inte bli kvitt en känsla av annalkande katastrof och paranoia som präglat samtalet mellan Zikode och de andra. Stigen vi gick längs var öppen åt alla sidor. Jag föreställde mig hur väl synliga vi var där vi gick, från överallt och säkert på minst en kilometers avstånd. Marken i dalgången var uttorkad och sprucken. Ljudet av vågor hade sedan länge försvunnit och nu hördes inte ens några insekter. Det prasslade när Asmus vek ihop kartan och stoppade in den i sin väska. Vi gick förbi de vitnade benen efter en häst vars kranium av någon anledning hade förflyttats till bakom dess höftben. Sånt där brukade Gyculto lämna efter sig, berättade Asmus. Tydligen var han tillräckligt säker på att vi var ensamma för att våga tala. Jag själv tvekade att svara. Asmus fortsatte. Genom att flytta ett dött djurs huvud till dess bakdel trodde man i den urgamla sekten att det inte skulle kunna återvända från döden för att söka hämnd. Jag tittade hela tiden tillbaka mot skelettet medan det försvann i mörkret bakom oss. Att Asmus visste så mycket om den här lokala kulten var förvånande, och jag hade gärna frågat honom varför. Men det fick vänta till en annan gång. Halvvägs framme började vi närma oss en klippa och jag såg föremål sticka upp i marken i dess skugga. Snart såg jag att det var brädor, pinnar och stenar som rests i rader med någon meter mellan varje. En sorts begravningsplats, antog jag. Udda. Jag lämnade stigen och höjde lyktan för att få överblick och på några av stenarna såg jag inristade ord jag inte förstod. Asmus böjde sig ner och studerade flera av dem och tycktes hitta ett mönster han kände igen. Hade ett skepp gått under här i närheten nyligen, frågade han mig. Ja, så var det, svarade jag. 2 år dessförinnan hade The Greenland gått på grund och sjunkit nära Rohombis hamn inom synhåll från befästningen i Kinfe. Det hade varit den försupna och inkompetenta besättningens fel. Han nickade och pekade på en ristning som återkom på 2 av stenarna som liknade en segelbåt. Nu måste vi vidare, sa han sen, plötsligt stressad. Jag avbröt min undersökning av gravplatsen och när jag rätade på ryggen kände jag en plötslig vindpust bryta stillheten. Jag vände blicken uppåt och såg att längst upp på klippan nära där grus och damm blåste iväg i en virvel stod någon sorts mindre vildkatt och betraktade oss, till synes ointresserat. Kanske såg vi så utmattade ut att den inte ens bedömde oss som näringsrika. Det är vid den här punkten i berättelsen som mitt minne börjar bli opålitligt. Jag var så utmattad att jag hade börjat falla i en sorts medvetslöshet under vandringen och en gång gick jag rätt in i Asmus bakifrån. Han hade plötsligt stannat upp. En bit framför honom på stigen såg jag nu ljuset av en lykta. En hukad figur under en stor sjal kom gående mot oss, dragande på en liten vagn. Lyktan stod och balanserade på en hög brädor på vagnen och den svajade av och an då hjulen rullade över jordkokor och stenar. Figuren verkade kämpa med vagnen och mitt intryck var att det rörde sig om en gammal kvinna som vandrade utan mål eller mening på natten för att slippa dagens brännande sol. Men hon var helt gömd under sin fotvida sjal och bara den rynkiga hakan syntes när hon kom närmare. Jag minns hur hjulen gnisslade och kved. Asmus hade blivit spänd i kroppen. Han höll ut en arm framför mig för att stoppa mig. Någonting hos denna gamla kvinna fick honom att ana oråd. Det var när hon vände huvudet uppåt som för att möta våra blickar som Asmus snabbt vände sig om. Jag såg honom böja sig efter macheten han fäst vid högra låret. Och jag kände mig plötsligt livrädd och försökte vända mig om även jag. Men i det ögonblicket slutade jag se, höra och känna någonting. Jag hann aldrig se människorna som kom ut ur mörkret för att övermanna och klubba ner oss där i dalgången. Och inte heller hann jag se vem den gamla kvinnan egentligen var. Eller fundera över hur slukt det hade varit att använda henne för att fånga vår uppmärksamhet. Jag kände ingen smärta då. Den kom senare. När den kom var den allomfattande och paralyserande. I, jag tror, 9 dagar var vi fångar hos den nye kungen av Rohombe. Än idag är mina minnen av denna tid fragmentariska och osammanhängande som sidor ur en bok som klippts ur och klistrats in på måfå igen. Törsten, hungern och den extrema förvirringen fick tillvaron att kollapsa i en suddig mardröm. Jag satt i en cell med stenväggar, där den enda gallergluggen satt så högt upp på den fuktiga väggen att det inte gick att se ut genom den. Det fanns inget fönsterglas, så de svala vindpustar som ibland letade sig in var de enda lättnader jag hade att hoppas på. Bara några gånger vaknade jag på natten och kände mig tillräckligt stark för att resa mig och ta några darrande steg över cellgolvet. När jag vågade kika ut genom den lilla glipan i den solida trädörren såg jag bara en anonym korridor utanför. Huvudvärken och yrseln var genomgående så hemsk att jag ofta, även när jag låg i sängen, var tvungen att hålla mig i väggen för att känna att jag inte skulle falla. Jag var helt säker på att man hade slagit mig i huvudet flera gånger om och bara när jag sov kände jag inte av smärtan. Jag fruktade att skadan i huvudet inte läkte med tiden. Ibland när jag vaknade såg jag ingenting på det vänstra ögat. En vakt fanns som gav mig det allra nödvändigaste för att jag skulle överleva. Han kom inte in regelbundet utan till synes när han fick ett infall. Det var alltid samma man, tror jag, och han mötte aldrig min blick. Jag fick bara en tunn fisksoppa till mat, som mest en gång om dagen, och en tändmugg vatten. Jag låg på min primitiva bädd av halm och trä och gled in och ut ur medvetslösheten. Jag minns en spindel upp i ett hörn av cellens tak som jag en gång tittade på i vad som kändes som timmar. När jag fick syn på den var solljuset vitt och brännande på väggen, och innan jag hunnit somna var det i rödockra. Spindeln arbetade oavbrutet med sitt nät som ibland vibrerade när den rusade omkring. En gång försökte jag ropa något mumlande och desperat ut i korridoren, men ingen svarade. Den femte eller sjätte natten hörde jag i vad jag trodde var en dröm Asmus röst. Den tycktes så avlägsen. Sen insåg jag att den faktiskt kom från en liten fördjupning i väggen. Jag mindes att jag tidigare tyckte mig känna vindpustarna från fönstret särskilt tydligt där. När jag kravlade fram och tittade på väggen såg jag att det var ett hål mellan tegelstenarna som någon tidigare fånge säkerligen karvat ut. Det var inte tillräckligt stort för att släppa igenom ljus, men däremot ljud. Det visade sig att Asmus i timtal hade viskat mitt namn i hopp om att jag skulle höra honom. Genom detta smala hål kunde vi kommunicera, även om hans röst lät förvriden och dov. Ofta tvingades vi gång på gång upprepa oss för att den andra skulle höra vad vi sagt. När jag talade pressade jag munnen rätt mot väggen för att så mycket som möjligt av mina stämbandsvibrationer skulle ta sig fram. Asmus sa att han hade hört vakterna tala utanför hans cell en natt och förstått delar av samtalet. Butsugo hade spärrat in oss för att försvaga oss så mycket han kunde innan han skulle förhöra oss. Han hade tiden på sin sida, medan vi bara blev svagare. Asmus föreslog nu att vi skulle berätta allt om varför vi kommit dit, men ingenting om vilka vi hade träffat sedan vi anlänt. Sugo måste få oss att tro att vi bara kommit för att göra en uppgörelse och handelskompaniets vägnar, sa Asmus, och jag höll med. Detta samtal kunde vi bara hoppas att ingen av vakterna hade tjuvlyssnat på. Vi avslutade med att svära att inte tala mer genom öppningen. Tiden gick, och ibland kände jag mig så törstig att jag bara kunde ligga blickstilla och blunda, för törstig för att somna. Snart började sår öppna sig på mina ben och armar. Undernäringen, anade jag, och kände paniken komma krypande. När jag väl sov var det snarare för att jag hade svimmat, och då märkte jag ingenting. Inte heller om vakter kommit och gått in i min cell. I mina kaotiska drömmar jagades jag av en jättelik orm av trä, löv och sten. Och minnet av dessa drömmar tillhör mina tydligaste från denna tid. Hungern vred sig i min mage så smärtande att jag fick ligga i fosterställning. Halmen stack i mitt nariga skinn så fort jag rörde mig. Varje sår som öppnades tycktes omedelbart bli infekterat. När jag låg där på mitt yttersta öppnades en dag dörren till min cell och lämnades öppen. Men klev in och slet upp mig på fötterna. Jag kunde inte stå själv, så de fick släpa mig ner för korridoren mot mitt öde. När jag försökte tala kom inte ett ljud ur min mun, men min yrsel förvärrades och jag tvingades blunda. Jag insåg att platsen man nu tog mig till skulle bli den sista anhalten på min resa. Det var ännu ett rum med stenväggar, men det saknade tak. Kanske hade det slitits bort av någon storm eller aldrig byggts, men ovanför syntes den öppna himlen, stjärnlös men ändå till synes full av bleka färger. Några svaga lyktor som hängde på väggen kastade det enda ljuset. Asmus var redan där inne, bunden vid en stol, med huvudet hängande. Man slängde ner mig på stolen bredvid hans, och jag kände hur smärtan exploderade i min ländrygg. Den som band fast mig i stolen tog ingen hänsyn till mitt kvidande, utan gjorde ett snabbt och hårdhänt jobb och försvann sen lika snabbt iväg ut ur rummet genom en öppning i väggen, utan någon dörr. Jag sneglade kisande upp och såg Asmus hängande huvud. Hans ansikte var täckt av intorkat blod. När han talade var det i hesa uppgivna viskningar. Han hade erkänt enligt vår uppgörelse och man hade sagt honom att Butsugun nu ville tala med oss båda. Han rådde mig att vara tydlig med att jag hade befogenhet att förhandla. Jag nickade och var tacksam för att han redan hade kommit så långt i dialogen med våra plågoandar. Vinden drog genom garnisonen. Fastän det gjorde ont i hela min rygg vände jag huvudet upp och tittade upp i himlen. Då klev någon in i rummet genom öppningen. Det var en flicka. Hon var i skolåldern och iklädd en vacker, böljande klänning. I händerna höll hon en fiol och en stråke. Hon ställde sig mitt i rummet, bara någon meter bort, och sa någonting på sitt språk. Sen höjde hon fiolen och satte den under hakan. Hon spelade ett par osäkra toner, sen en som sprack, och samtidigt höll hon ett rytmiskt tal, en sorts pratsång. Samma tonföljd och samma ord upprepade hon sen, och sen en gång till, som ett mantra. När hon började säga nya, obegripliga ord förstod jag att hon berättade någon sorts historia. Det var hypnotiskt att lyssna till. Hennes entonighet och hur hon talade om vartannat, tyst och högt. Detta pågick i flera minuter. Jag höll nästan på att somna men vaknade till när hon kom till sin berättelses skräckinjagande slut. Då höll hon ut fiolen med ena handen, denna lilla flicka som inte kunde vara mer än 12 år gammal, och stråken med den andra. Klev framåt och så skrek i en plötsligt uppblossande våldsam vrede någonting rätt i våra ansikten. Sen vände hon sig om på stället och gick ut ur rummet. Jag vände mig om och frågade med en röst som jag själv hörde darrade Asmus om vad hon hade sagt. Han vände bara bort sitt ansikte och höll blicken fäst i golvet, som om han var för rädd för att svara. Jag ville fråga igen, men jag kände hur min lilla styrka rann ur mig och kunde knappt hålla mig vid medvetande. Kraftlöst kunde jag bara se mig omkring i rummet. I mörkret, bortom lyktans räckhåll, kunde jag ana ihopkrupna skepnader mot den bortre väggen. 4-5 stycken kanske. Det kunde vara människor, men de satt tysta och orörliga. Jag tänkte frånvarande att jag undrade om Asmus också såg dem. Men nu återkom den lilla flickan och hon var inte ensam. En mycket smal man, säkert nästan 2 meter lång, följde henne. Han var klädd i vad jag uppfattade som en traditionell grå tunika. Men av hans hudfärg att döma trodde jag inte att han var afrikan. I det svaga ljuset och i mitt sköra tillstånd var det inte mycket mer än hans märkliga, tunna kroppshydda jag kunde lägga märke till. Och att hans hår var klippt i en frisyr liknande senatorernas i Julius Caesars Rom. Han var barfota. När jag såg hans ögon tyckte jag att de såg ut att vara små och grymma. Han och flickan ställde sig i tystnad framför oss, hon fortfarande med instrumentet i händerna. Innan Butsugu talade sitt första ord till oss hörde vi alla en hög mansröst som ropade någonting på håll. Rösten ekade och det påminde mig om att vi i praktiken allihopa befann oss utomhus. Sugo hörde också, höjde huvudet, spårade ljudet till dess källa och verkade under ett ögonblick försöka beräkna om det var något han skulle behöva agera på. Kanske hade det varit en vakt som ropat till en annan. Men rösten återkom inte och Sugo vände åter blicken mot oss. När han väl tog till orda var det med en skolad men bruten engelska. Jag kunde inte alls placera hans dialekt eller brytning. Hans röst var vänlig och mjuk, som om man aldrig skulle kunna göra en fluga för när. Jag samlade mig en sista gång för att kunna formulera en protest. Jag kunde knappt hindra mig när jag började argumentera för vår sak, försvara oss, böna för vår sak, ljuga och tala sanning i en meningslös blandning jag inte själv kunde reda ut. Min röst ekade dovt mellan väggarna. Asmus förblev tyst. Jag insåg plötsligt att han hade gett upp. Han hade varit i förnekelse så länge, likt jag själv, men nu hade han stoiskt resignerat. Sugo lät mig prata på tills jag gråtande var helt utmattad. Jag hade inte längre någonting att ge, inte i kroppen och inte i huvudet. Då log Sogo. Hans tänder var bruna och nedbrutna. Jag har kommit för att dansa er kvickt ner i helvetet, sa han med sin mjuka röst. Jag gör det av hövlighet, trots att jag inte har mycket tid. Ni borde vara tacksamma över att jag gör det, innan ni delas upp i bitar. Det är av respekt för er illist, mina hönor. Flickan lyfte återigen den gamla slitna fiolen och stråken och lade den mot strängarna. Hon började spela, fortfarande lika osäkert och ostämt, men den här gången snabbt och intensivt, en svårare melodi som hon kämpade för att framföra. Botsugo dansade för oss. Med slutna ögon rörde han sig ryckigt och utan större samspel mellan kroppsdelarna, så att hans ben och armar svängde och snurrade onaturligt. Ibland tycktes han böja sig bakåt och han lutade sig framåt och bakåt i midjan, vände sig om så att tunikan stramade, ibland med händerna resta mot himlen som om han åkallade någon okänd gud. När han öppnade ögonen igen syntes bara vitorna. Han tycktes ha trätt in i en trans och med sina bara fötter tog skutt som en insekt som någon rört vid. Jag började skrika, vädja om nåd på det mest patetiska sätt. Sogo tog ingen notis om mig utan dansade bara vidare i halvdunklet och flickan spelade ännu snabbare, en allt vansinnigare föreställning som jag vägrade acceptera som mitt livs sista syn. Asmus stirrade ordlöst på väggen på andra sidan rummet. Kanske hade han redan förstått det jag själv inte velat se förut, att skepnaderna mot den väggen inte bara var mänskliga utan också döda. När jag nu fäste blicken vid dem för att undkomma Sogos vidriga dans såg jag mörka fläckar nedanför dem på marken av intorkat blod. De liknade gamla, bortkastade marionettdockor. Inte alla kroppsdelar satt ihop som de skulle. En av kropparna bar en halvdan uniform som jag kände igen och jag insåg till slut att det var mannen som hade fungerat som min cellvakt. Varför och hur han hade dött här visste jag inte, men jag visste att rummet där jag och Asmus befann oss var ett där man dog och att vi inte skulle slippa undan. Så nådde ett ljud in i mitt medvetande. Det steg upp någonstans på andra sidan garnisonens palisader från ungefär samma riktning där vaktens rop tidigare hörts. Det var många röster, ylande, vrålande röster och då bestämda kommandon och order som delades ut. När ett avgrundsdjupt skrik stack ut ur mängden och skar genom natten frös Sogo till och blev alldeles stilla, mitt i en djup böj åt sidan. Han såg ut som om han paralyserats med huvudet så långt ner åt vänster att det såg ut att komma ut ur axeln. Hans ögon öppnades, nu inte bara vitorna längre utan med vaksamma pupiller. Han stod stilla i sin position som om tyngdlagen inte berörde honom och lyssnade. Flickan slutade abrupt spela när hon fått syn på Sogo. Sen steg ett högt, ojämnt rytande från en mycket specifik plats någonstans utanför rummets fyra väggar. Sogo slappnade av i kroppen och reste sig. Hans ögon var vidgade och han andades kort och ansträngt. Han vände sig till flickan och gav henne en kort befallning som fick henne att vitna av skräck och fly rummet. Rytandet jag hade hört kom, förstod jag, trots att jag aldrig själv hade bevistat ett slagfält, från en stor grupp människor uppeldade till strid. Sogo klev fram mot mig. En stank stod runt honom, som av frukt som lämnats för länge i stekande sol. Han sträckte ut sin ena långa, tunna arm mot mig och kom alldeles nära mitt ena öga med sitt pek och långfinger. Jag såg de vassa, fårade fingertopparna och tänkte att han skulle sticka ut mitt öga och blundade så hårt jag kunde. Då kände jag något kladdigt och vått mot ögonlocken. Jag försökte omedelbart öppna dem men kunde inte. Någonting liknande trögflytande sav hade limmat ihop dem. Jag svängde runt huvudet i blindo men hörde bara hur en vrålande folkmassa närmade sig, då och då avbruten av skrik i skräck och smärta. Sen skar ljudet av ett skott genom kakofonin. Och snart ännu ett. Och många fler. Intill mig hörde jag Asmus börja snyfta. Det var nästan det mest förvånande. Jag hade aldrig trott att han var förmögen att gråta. Men ett annat ljud växte fram och det var mer skrämmande. Det var tyget i Butsugos tjocka tunika som började spännas och brista. Han själv stånkade och stönade i smärta tills han blev alldeles tyst och något helt annat tog vid. En raspig, blöt utandning som lät som den kom från ett djur, åtminstone 5 gånger större än Sugo själv. Sval, unken, fukt spreds ut över min ena kind, som om någonting kallblodigt gjorde en tung utandning alldeles invid våra ansikten. Jag förstod att Sugo höll på att förvandlas till något annat än en människa. Asmus snyftningar förbyttes i skrik. De var så panikslagna att jag själv tappade fattningen och började rycka fram och tillbaka i stolen i ett försök att lösgöra mig från repen. Under en utdragen millisekund när allt blev tyst för att Asmus hämtade andan hörde jag en mångfald av steg i närheten och skottlossning. Jag föll baklänges i samma ögonblick som det stora djur som växt fram framför oss utstötte ett gällt väsande. Med ren tur lyckades jag undvika att slå bakhuvudet i golvet, men när jag föll till marken tappade jag andan och kände smärtan stråla ut från ryggen ut i hela kroppen. Jag försökte desperat öppna ögonen medan jag hörde hur Asmus gallskrik blev dovare, som om hans huvud inneslutits i någonting. Och sen hörde jag det blöta, köttiga ljudet av något stort som slets av. Asmus skrik tystnade ögonblickligen. En liten glipa öppnades mellan mina högra ögonlock, trots att ögonfransarna ännu hängde ihop som av en envis infektion. Det enda jag kunde skönja var siluetter mot natthimlen. Sugo var ännu kvar i rummet, men han hade förvridits och växt till något djuriskt. Hans huvud hade blivit uppsvällt som om det blåsts upp av en turbin, så att huden spände likt en sprickfärdig ballong. Det var som en absurd vaxstaty fäst vid en kropp som på ett liknande sätt hade svällt upp inifrån. Hans ögon stack ut ur hålorna och stirrade till synes oseende åt olika håll. Bara genom att röra hela sitt vidriga huvud kunde han styra blicken så att han fick syn på mig. Hans uppblåsta kinder krampade som om han försökte hålla ner en uppkastning. Han stirrade på mig medan andningen fick hela hans bröstkorg att rista. Och sen spottade han med ett frustande ut allt han hade i munnen åt mitt håll. Asmus huvud kom flygande och slog mig i ansiktet så att jag såg stjärnor. Sen studsade det på golvet, rullade iväg och kom till stillhet vid hans fötter. Hans kropp satt ännu fastbunden vid stolen. Nu rusade människor över hela garnisonen, hörde jag. De drog från rum till rum, vrålande och slitande i allt de såg. Några skott hördes inte längre. Plötsligt trängde sig flera personer in genom den dörrlösa porten till rummet där vi befann oss. Jag lyckades liggande där med mina hårtestar fastklistrade av blod mot pannan och ena kinden tryckt mot det kalla golvet få upp mitt högra öga helt och hållet, lagom för att se hur de snubblade över varandra in mot oss. Varelsen som varit Sugo vände sig om och gav ifrån sig ett hatiskt tjut. Sen lystes rummets väggar upp i illgult och jag såg en bild som jag aldrig tror kommer synas igen. Det var en eldslåga som hade slagit ut ur Sugo. Inte från hans mun utan från en stor slidliknande öppning i hans förlängda hals. Den satte 2 personer i folkmassan i eld och de vred sig i smärtor. Men de som kom efter stannade inte upp utan rusade vidare framåt. De var inga soldater. Nej, det var folket i Rohombe. Män, kvinnor, ungdomar, till och med några barn. Deras rop gled samman till ett ekande kaotiskt ljudmoln. De föll över Sugo till synes utan att försöka förstå vad han var. Bara med målet att döda honom för ögonen. Trots att han var så stor nu att ingen nådde honom ens upp till bröstkorgen lyckades de genom att tillsammans frenetiskt klösa och slita genom dra ner honom till golvet. Jag själv blev oavsiktligt sparkad av sådana som kom för nära mig medan lyktorna på väggen föll ner till golvet och rummet blev alldeles mörkt. Det sista jag såg var hur skepnader klättrade över varandra för att komma fram till Sogo, till vilken som helst del av hans kropp som de kunde nå, och hur allt fler strömmade in genom den trånga porten tills det blev så trångt där inne att det blev direkt livsfarligt. Någonstans långt innanför den vrålande högen av människor hörde jag ljudet av armar och ben som slets isär. Och det verkade ägga människorna ännu mer. Jag hade försökt ropa på hjälp så att de skulle förstå att jag bara var ett oskyldigt offer. Plötsligt kände jag hur min stol rycktes upp och hur den började dras bakifrån in i ett hörn där jag kunde komma in i någon sorts större säkerhet. Ingen gjorde en ansats att lösgöra mig från mina rep och vid ett tillfälle råkade någon kliva på min hand och bryta benen i mina fingrar. Jag stirrade upp i himlen och försökte liksom lösgöra mig från min egen kropp. Som om jag redan dött ville jag stiga upp och bara hänga i luften ovanför det hela. Sen hände det igen som tidigare hade hänt i dalgången utanför Rohombe när jag först fångats in. Att allt blev mörkt och ingenting längre märktes. Jag skulle förbli medvetslös på den yttersta gränsen av min livskraft i 2 dygn. När jag vaknade visste jag ögonblickligen att någonting inuti mig hade krossats permanent. Något som aldrig skulle kunna läka. Det finns inte mycket att säga om min långa tid av återhämtning. Akono Zikode gjorde personligen vad han kunde för att behandla min näringsbrist och mina många sår och benbrott. Men han hade mycket att göra. Efter stormningen av garnisonen var hans mottagning full av skadade. Ute på sjukstugans innergård låg över ett dussin stackars människor och led utan att kunna röra sig och utan någon som han hjälpa dem. I mitt deliriska tillstånd frågade jag Zikode gång på gång om Betsugo verkligen var död. Han svarade varje gång att han var så död som en människa kunde vara. Zikode själv vann mitt förtroende och min tillgivenhet under den där tiden. Jag hade gärna sett honom själv bestiga tronen över Rohombe, men det var naturligtvis omöjligt. Istället hade Adzo Atta utsett till förvaltare tills en annan lösning kunde komma till stånd. Och han hade börjat med att avskaffa alla Botsugos vansinniga tyranniska lagar. En handfull utvalda soldater från den gamla avskaffade armén utgjorde hans livvakt. De som hade svurit sig till Sogo hade antingen dödats vid upploppet den 14 november eller flytt och gömt sig. Det hade gått som Magriv Oloko hade förutspått när folket stormat garnisonen, fick jag senare veta. Zikode berättade för mig att de hade samlats till en fruktansvärd styrka i sin masspsykos och att några hade fallit offer för dem fast de var oskyldiga. Flera i folkmassan hade själva blivit nedtrampade och 2 hade dött på det sättet. När de hade utfört sin uppgift hade vansinnet bedarrat. Men i ansiktena på dem som sökt läkarhjälp hos Zikode kunde han se att de aldrig skulle bli sig själva igen. Dagarna gick och jag försökte i brist på annat sätta ihop mina fragmentariska minnen av den sista natten i min fångenskap. Jag vågade vid ett tillfälle fråga Zikode om folket viskade om Gyutjultu. De kan inget annat göra, svarade han. Jag blev bättre med tiden och lyckades omsider arrangera så att ett budskap kunde skickas tillbaka till handelskompaniet. Jag meddelade att Adzo Atta troligen skulle vara vid makten och att hamnen i Rohombe skulle kunna öppnas igen. Men att arrangera den saken skulle inte bli min uppgift utan en för min efterträdare. Oavsett vad jag var skyldig handelskompaniet, oavsett vilka konsekvenser min avgång skulle innebära, kunde jag aldrig mer återvända dit. Man ställde i ordning en båt åt mig och jag förberedde mig för att återvända till Dakar. Den 12 december var jag redo för avfärd och det var med oro och fruktan jag begav mig till skeppet, för jag var övertygad om att mina mardrömmar skulle bli ännu värre i en trång hytt ombord på ett litet fartyg på ett vilt hav. Jag haltade framåt landgången på mina kryckor, våt i håret av ett lätt regn. Borta i dimman syntes befästningen i Kimfe. Där hade handelskompaniet förut haft sitt högkvarter i trakten, och kanske skulle det komma att återvända dit. Just när jag skulle kliva ombord såg jag ett bekant ansikte bland de trötta, fattiga fiskarna i hamnen. Det var Margerive Oloko. Hon kom fram och hälsade och berättade att även hon skulle lämna Rohombe för att återförenas med sin familj i Bengrina. Hon ville fråga mig om jag tänkt berätta för någon om vad jag hade varit med om i garnisonen. Hon hade redan hört många rykten och flera lät helt omöjliga att tro på, fast det fanns detaljer som hela tiden återkom och som skrämde henne. Jag sa till henne vad jag hade sagt till Zikode, att för tillfället kunde jag inte tänka mig att någonsin mer prata om det. Det är först nu, 15 år efter Botsugos våldsamma död, som jag till slut kunnat skriva ner mina minnen av den där natten. Jag önskade Margerive Oloko all välgång och vände mig om för att beträda landgången till båten. Först då höjde hon rösten för att säga att hon beklagade. Alltså Atta hade sagt till henne personligen att han inte hade för avsikt att någonsin mer göra affärer med handelskompaniet. Och att min resa hit alltså skulle ha varit helt förgäves. Jag svarade att det inte längre var mitt problem. Men vad är egentligen handelskompaniets affärer här på denna kontinent? Frågade Margerive Oloko mig där jag stod på den svajande landgången. Hon stirrade på mig med kall, hänsynslös blick. Troligen inga långsiktigt hållbara affärer, eller hur, sa hon. Men kanske ännu en liten stund, om man inte låter lagar eller moral hindra en. Jag insåg då att detta var hennes egentliga ärende. Det var den frågan hon ville ställa mig personligen, medan hon såg mig i ögonen. Jag vände mig om utan ett ord och fortsatte upp för landgången. Min skam var min egen, och den skulle jag hantera som jag alltid hanterat den. Ensam på skeppsdäck och på öde åkrar. Och på något sätt ännu mer ensam när jag befann mig i härdade affärsmäns sällskap. Jag hade ännu ett helt liv på mig för att sömnlöst grunna över godhet och ondska. För att försöka förstå vad Botsugo var och vad han sedan blev. Men de funderingarna hör inte hemma här. Och inte heller den botgöring jag någonsin försökt eller kommer försöka göra. De kommer jag aldrig dela med mig av till någon. De tankarna kommer att förbli mina egna.
Du har lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner, och historien Majestät. Den var skriven av Soren Narnia, författaren och hjärnan bakom podden Knife Point Horror, som trogna lyssnare vid det här laget känner mycket väl till. Den lästes av mig, men mest av Ludvig Josefsson. Och därmed är veckans avsnitt slut. En historia från en helt annan plats och tid, men vars fruktansvärda minne lever vidare länge än, som minnet av mörka tider alltid gör. Ni har lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner. Creepypodden produceras av Ludvig Josefsson som också gör musiken. Maila oss gärna era egna historier eller tips på andras historier på creepypodden@sr.se. Och om ni vill följa oss gör ni det på Facebook eller Instagram där vi heter Creepypodden. Och som vanligt, tack för att ni har lyssnat.